Guds frid Isabella.
Guds frid Maria.
Idag ska vi prata om bönen.
Mm.
Ett väldigt viktigt och framförallt givande ämne.
Mm.
Bön behöver ju inte alls vara konstlat och bli en prestationsgrej.
Mm.
Vilket det lätt kan bli.
Det är så, ja.
Åtminstone för mig så där personligen. Det får ju vara det där hjärtats samtal med Gud.
Mm.
Vad betyder bönen för dig?
Ja, alltså bön har ju betytt lite olika för mig under mitt liv när jag tittar bakåt. Jag har ju kunnat tycka att det här med bön har varit lite krångligt.
Ja, lite som jag då.
Ja, i perioder i mitt liv. Och kanske är det när det kommer in det här med prestation.
Mm.
Är det då det blir krångligt? Kanske vi får lite prata oss fram till det under det här programmet också. Men på något vis så går ju det här hand i hand med när Jesus riktigt upprättar dig och du får den här djupa relationen med honom, så blir ju bönen på något sätt en livlina. Det blir ju som lika viktigt som att andas.
Och den får en central plats i livet.
Så är det nog. Ja. Och ändå fast jag säger det, så kan det ju gå perioder där jag inte alls är så aktiv med att be eller... Men så kommer det igen perioder när jag känner att jag har ett mer aktivt böneliv. Och det är som med allt annat i livet på något sätt.
Mm, så är det.
Vad betyder bön för dig?
För mig är det nog den här öppna kommunikationen med Herren.
Mm.
Och en levande relation.
Mm.
Och jag tänker på den här första Thessalonikabrevet, be oavbrutet.
Mm-hmm.
Och det, alltså när jag var yngre så förstod jag inte alls det där. Men man kan ju inte gå runt och be hela tiden.
Nej.
Och det här har jag nämnt i något annat avsnitt också, just den här bibelversen. Men nu förstår jag ju vad det innebär att bara ha hjärtat vänt mot Gud.
Mm-hmm.
Och tankarna mot Gud. Att han är med i allt jag gör.
Det blir ju lite så här som att kanalen från ditt hjärta upp till Herren hela tiden är öppen.
Mm. Och det tänker jag att är min bön.
Ja.
Så ser min bön
ja,
ut.
Ja.
Så där till vardags.
Mm. För minns jag ju att det var mer så här fokus att man behöver så här fysiskt göra olika saker när man ska be. Att du behöver hitta den där lugna stunden och du behöver knäppa dina händer och du behöver falla ner på dina knän och... Och visst kan det vara bra att göra precis allt det där.
Mm.
Men om man tänker en småbarnsmamma, då blir det få bönestunder för den mamman.
Ja, men kanske då hon torkar upp mjölk på golvet, så kan precis. Man knäppa händerna där, då är man färdig på knäna och så kan man få in den.
Alldeles.
Nej, men det får bli konstlat.
Nej.
När det blir en prestigesak att nu ska jag göra så där och så där så jag behagar Gud.
Mm.
Det finns inget sånt. Det är ju vi som behöver be till Gud för att ha den här relationen.
Mm.
Och han vill ju att vi ska be till honom.
Mm.
Han vill ha den här öppna kommunikationen.
Mm.
För vi kan ju läsa i Psaltaren 139 att redan innan ett ord är på min tunga vet du Herre allt om det.
Mm.
Så han vet ju vad vi ska be om. Han vet ju våra önskningar.
Och ändå vill han att vi ska komma med våra önskningar och säga åt honom.
Och det är ju som med alla relationer, mellan människor också. Mm. Vi kan ju inte sluta att prata med varandra. Mm. Bara för att, nej men jag känner ju dig. Ja. Du vet ju vad jag vill ungefär. Jag pickar på mjölkpaketet så vet du att jag vill ha mjölk. Att vi behöver samtala och på samma sätt behöver vi samtala med Gud.
Mm.
För vår skull.
Det är så.
Mm. Han är nog så nådig Gud mot oss. Tänk att han orkar med oss. Höra på våra gnälliga böner.
Tänk att han orkar med oss.
För mig betyder ju också bönen trygghet.
Mm.
En återkommande trygg rutin. Och det märker jag också med våra barn. Vi ber ju aftonbön varje kväll. Och det ger dem en trygghet. Alltså de gäspar på samma ställe på Gud som haver. Och...
Mm.
Ja.
Men Maria, har du någon favoritbön?
När jag tänkte på det här så ploppade ju många böner upp i mitt sinne. många böner som betyder mycket. Fader vår, Herrens välsignelse, Gud som har som jag har bett sedan jag var liten flicka.
Många av dem där så har ju följt med.
Ja.
Och där kommer vi igen tillbaka till det där med tryggheten. Mm. Att det som du har bett ända sedan du var liten så hänger som med ännu.
Ja. Men den här juniorbönen tycker jag nog. Alltså den griper tag i mig alltid när jag ber den. Jesus kom in, rena mitt sinn. Kom in i mitt hjärta Jesus. Kom in, bo kvar, min styrka var. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Och det är nog det här med att han ska rena mitt sinn. Mm. Som jag tycker är så viktigt i den här bönen. För jag känner att det är ju en kamp varje dag. Mellan den onde och den goda. Mm. Alltså själafienden vill hela tiden ta över mina tankar.
Mm.
Han vill som så lögner i mig.
Mm.
Och det känner jag nog att jag får verkligen be Herren om kraft. Han vill att jag ska bli ängslig och irriterad och modlös och bitter och övergiven. Och alla sådana där negativa känslor som kommer då han får fritt tillträde. Mm. Och så blir man självömklig då man går runt och tror på de där lögnerna. Mm. Att man inte duger och inte räcker till. Och så att Herren ska rena mitt sinn. Den bönen.
Det är nog en bra...
Och jag tycker det är viktigt att, jag har pratat om det ofta, men just med det här själafienden, för det är viktigt att komma ihåg att han existerar.
Mm.
Och faktiskt att man kan sätta som ord på det att nu är det den onde som försöker här angripa mig. För som vi kan läsa i Johannes 8:44 så, han var en mördare, alltså djävulen från början, och aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanningen inte finns i honom.
Mm.
När han talar lögn, talar han av sitt eget. Du, han är en lögnare, en lögnens fader.
Mm.
Så jag vill inte låta honom manipulera mig.
Nej.
Har du någon? Det var min favoritbön.
När jag tänker på favoritböner så kommer jag inte på en som jag skulle kunna välja ut.
Nej, för det finns så många.
Jo, men det handlar också om att jag gärna ber med bibelord. Och då blir väldigt många, beroende på min sinnesstämning, min situation, det jag tampas med just då, så blir min favorit just då. Och också sånger kan bli till böner. Men om jag ska välja ut en favoritbön ur Bibeln, så kommer jag att tänka på den här bönen som Paulus ber i Efesierbrevets 3 kapitel från vers 14. Så ber han så här: därför böjer jag mina knän för fadern, han från vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Och så fortsätter han sen också med att han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker. Och avslutar med att ge äran åt Jesus.
Mm.
Och jag tycker om att han ber och kan så bra instämma både för min egen del men också för till exempel mina barn i den här. Och det är också en väldigt bra önskan åt folk. Dessutom så har jag tonsatt den här bönen. Och det är väl också en orsak till att den talar till mig på något sätt. Både genom musik och orden. En sån här allmän bön. Och så tycker jag om det där att han böjer knä inför fadern. Det vill jag göra.
Ja.
Böjer knä inför Herren. Och inte nödvändigtvis fysiskt att jag böjer knä. Men mitt hjärtas knän.
Absolut, ja.
Det handlar om att veta var, vem Gud är och vem jag är i förhållande till honom.
Ja.
Och det hjälper bibelverser mig ofta med, tycker jag.
Mm. Absolut.
Så på något vis så är Bibeln nog min bönekälla.
Ja, och när du nämnde musik, och, så det är ju också en stor bönekälla och en kraft. Mm. Som när man inte själv orkar läsa och be, att lyssna på andlig musik.
Mm.
Och det är ju också jättebra när vi vill få bort onda tankar.
Mm.
Att mata oss med bra andlig musik, fina bilder som upphöjer Herren, och ord och tankar.
Mm.
Att mata oss med det goda.
Ja. Det för mig över faktiskt till ett tema inom bön som jag tycker att vi kan lite fundera på skilt. Och det är lovprisning.
Mm.
För jag tycker att det är lite spännande med lovprisning. Jag har tagit med mig en bok idag som heter Kraften i ett bedjande liv. Och den är skriven av Stormy O'Martian, om man nu säger det.
Och jättesnyggt omslag.
Mm. Jo, du är ju visuell.
Ja, så det där gillar jag verkligen.
Och hon har ett kapitel om lovprisning.
Mm.
Att göra lovprisning till en vana. Brukar du ofta lovprisa?
Nå, projes.
Vad tror jag du? Förstås, ja.
Ja, men det gör jag inte.
Nej. Jag tänker att det ligger en hemlighet i att lovprisa.
Mm.
Också när det gäller att bryta de här pilarna som den onde skjuter mot oss.
Vill du veta vad jag tänker på när du pratar om lovprisning? Då du frågar om jag brukar lovprisa. Jag tänker på sådana videoklipp från Afrika. Där de sjunger och lovprisar och klappar i händerna. Och det är lovprisning för mig.
Ja, precis. Mm. Hon säger att den enklaste bönen av alla är lovprisning. För att den fokuserar helt på Gud. Och inte på oss.
Mm.
Alltså på vad Gud har gjort för oss.
Mm.
Snarare än vad vi gör för honom. Vi tenderar ju att lite fastna i vad vi gör för Gud.
Ja, vad vi vill ha av honom.
Ja.
Våra önskningar.
Mm. Så lovprisning blir på något sätt att lyfta upp honom som den Herre han är.
Mm.
Och hon säger också att i stunder av tillbedjan så drar vi oss nära Gud. Och vi ger honom vår vördnad, vår kärlek, tacksamhet och tillgivenhet genom att lovprisa honom.
Då går det till praktiskt.
Mm. Jag tänker att det är hjärtat.
Ja, men då lovprisar jag ju ofta.
Jag tänker att du gör det.
Mm.
Vi lägger bara etiketter för
Okay, ja. Hur
det ska se ut. Men jag tänker att det inte finns några färdiga mallar för hur det behöver se ut. När lovprisar du? När ber du?
Alltså som jag sa så är det ju just det här ständiga kommunikationen. Mm. Alltså det är den här tanken om man ber om hjälp och man tackar och man... Ja, vad ska man säga? Den här ständiga kommunikationen.
Mm.
Alltså att han är nära, han är med. Han är med mig.
Mm.
Och på något vis att han känns så stor.
Mm. Ja.
Och aldrig långt borta.
Mm. Om vi går tillbaka till lovprisningen nu så är det ju intressant att många berättelser och händelser i Bibeln, speciellt i Gamla testamentet, men också i Nya testamentet, så avslutas ju med att de lovprisar.
Mm.
När Herren har gjort någonting, han har fört dem genom Röda havet eller han har vad han nu har gjort, så lovprisar de. Jag tycker om det där.
Och speciellt i Saltaren är det ju mycket lovprisning.
Mm.
När vi ändå är inne på det här med favoritböner och sådär, så tänker jag också på Franciscos bönen.
Mm.
Den här meningen att det är när vi glömmer oss själva som vi finner oss själva.
Mm.
Och det tänker jag också handlar lite om det här att vi inte har fokus på oss utan på Herren.
Ja.
Att det finns en otroligt dold hemlighet i att glömma oss själva.
Franciskusbönen är fin.
Den är fin. Mm. Just det här att ge. Jesus ska vi få.
Mm.
Det är ju ett genomgående tema i hela Bibeln. Mm.
Har du annars, Maria, sett den här filmen War Room?
Nej, det låter riktigt obekant. Jag ser väldigt lite filmer faktiskt.
Mm. Den är ju en kristen film.
Ja.
Och handlar väldigt mycket om bön. Den handlar om ett par. Och kvinnan är en mäklare. Och mannen då jobbar med vad han jobbar med. Och så kommer hon till ett hus och ska sälja då det här huset. Och i det huset då så finns en tant.
Mm.
Som har ett bönerum. Som hon kallar för war room. Alltså krigsrum.
Ja, intressant.
Och hon har som gjort ett litet skåp till sitt bönerum. Och där lägger hon upp då bönelappar på väggen. Och riktigt som går in i bönen som ett sätt att kriga mot ondskan med bönens kraft. Och vi fick faktiskt ett tips till vår podd. Ett boktips på en bok som heter Ett hjärta som glöder. Och hon skriver den här som tipsar att hon använder den i sina egna bönestunder. Och den är då baserad just på den här filmen. Så det kan vi tipsa om. Jag har själv inte läst den boken.
Men du har sett filmen förstås.
Jag har sett filmen. Mm.
Så nu borde jag kanske se den.
Det var nog en bra film.
Mm.
Jag tycker att det på något vis har varit lite intressant att Jesus varnar oss för att bli allt för långrandiga
i
våra böner.
Ja.
Det där bibelstället har jag funderat på, vet jag, i perioder. Och just det här med att man inte ska stå i gathörnen och be, utan att man ska gå in i sin kammare och be. Vad tänker du om det där, Maria?
No, han säger ju också att han kallar ju den först för hycklarna och han känner ju våra hjärtan. Mm. Så han kände ju att de inte bad till honom utan att de bad för att synas. Mm. Så nu var det ju därför han varnade.
Mm.
Att inte tänker ju heller att vi ska vara rädda att be i stora samlingar tillsammans och förbereda en bön om tanken och hjärtat är vänt mot Gud. Och inte för att få synlighet och beröm för våra fina ord och fina böner. Men jag tycker nog att det är fint det där att gå in i din kammare och be. Mm. Att det behöver inte heller vara stora samlingar för att bönen ska få sin kraft.
Mm.
Utan att det räcker.
Och samtidigt så står det ju också att man kan bra komma överens om att be om någonting. Att man är flera som ber om samma sak.
Ja.
Och det finns ju till och med ett löfte om det där. Att det man kommer överens om att be om, så det kommer Gud att höra.
Mm. Då fallerar det då på vår tro då igen.
Mm.
På vår bristfälliga tro. Mm. För att vi ändå tvivlar.
Mm.
För från Guds sida så är allting klar med bönen. Mm. Be så ska ni få.
Mm.
Sök så ska ni finna. Och bolta så ska dörren öppnas för er.
Fast det där är också lite intressant. För att jag har ibland kommit in på tankar. Om att det krävs en viss mängd tro för att bönesvar ska bli verkliga.
Mm.
Att det kommer an på den som ber, dens tro. Till exempel att man ber om helande för någon och så är det då ens tro som bestämmer om helandet sker eller inte. Och på något vis så känner jag där att dels att jag vet för lite om det. Om de tankarna. Men någonting skräller också falskt där, tänker jag. För att det är ändå Gud som gör alla de, som ger alla de här bönesvaren. Och det kan inte vara på vår tro.
Nej. Det där är en sak vi får fråga Herren om.
Ja,
vi får varför det. Igen en invecklad sak.
Det är så.
Mm. Men Du har ju erfarenhet av bibel- och bönegrupper. Och jag är också med i en sån där WhatsApp-grupp och också på internet har vi en grupp, alltså förbundsgrupp.
Okay.
Och där är man ju också flera då som bestämmer att nu ber vi för den här personen och för den här händelsen. Och då känner man ju också den där styrkan att vi är flera som ber för samma sak. Men samtidigt så har man ju inte den där gemenskapen.
Nej.
Att man träffas.
Nej.
Så det kan jag sakna när man har sådana där online-grupper.
Mm.
Men du har ju erfarenhet av bibel- och bönegrupp som är i fysisk format.
Mm. Ja, det stämmer. Ja, jag har ju varit med i en bibel- och bönegrupp ganska länge.
Ja.
Och också varit med och startat upp några bibel- och bönegrupper. Och visst är det en styrka när man tar sig den där tiden att samlas och be tillsammans och kanske läsa något material och fundera kring olika frågor. Det blir ju också en typ av själavårdsgrupp när du är sådär tätt och länge tillsammans. Och det fyller ju också en väldigt bra funktion.
Har du något tips på material som ni har använt? Eller som du skulle rekommendera andra att använda som kanske funderar på att starta en bönegrupp?
Och bland annat så finns det ju de här Släfs bibelsitsarna. Om du går in på Släfs hemsida, under någon av flikarna, jag kommer inte ihåg exakt var, men just bibelsitsar.
Mm.
Och där finns färdigt material till bibeltexter, det finns frågor som man kan gå igenom och diskutera. Mm. Sedan finns ju också andra material som man kan använda och jag kommer ihåg att vi började faktiskt med en engelsk bok som vi översatte.
Okay.
Och gick igenom då kapitel för kapitel. Jag tror att den hette Kraften hos en bedjande fru.
Ja, jag har den hemma. Kraften hos en bedjande hustru.
Ja.
Mm.
Och där den är ju också väldigt amerikansk.
Ja.
Den går igenom olika områden i en kvinnas liv. Och hur man kan be för olika områden i sitt liv. Och det var ju också ett bra sätt att lära känna varann.
Ja.
I gruppen.
Mm.
Att man gick igenom lite olika. Sen har vi haft ett material som handlar om nåd. Och det översatte vi också.
Mm.
Från engelskan för varje kapitel då.
Mm. Men hur lägger ni upp upplägget då? Ni är ju kvinnor, vill prata ganska mycket. Dittan och dattan kan jag tänka mig. Hur fokuserar man? Att man skalar bort allt annat. Håller det?
Mer eller mindre
håller
det. Vi har gjort så i vår bibel- och bönegrupp att vi har börjat med att dricka kaffe och snarvla.
Mm.
Lite fått prata av oss så här. Och sen har vi då blivit bättre på att fokusera just den där timmen. Och kommit överens om att mellan till exempel 7 och 8.
Mm.
Så fokuserar man på det tema som är för dagen och avslutar med bön, går igenom om det är någon som har något speciellt som man vill att man ber för att de då som har tider att passa eller behöver vara hem tidigare kan vara med och sen fara.
Ja.
Och så får man då igen fortsätta snarvla. Det där är bra att komma överens i gruppen om man börjar samlas.
Och att ha färdigt en tid sådär, en timme.
Mm.
Så att man också är effektiv. Och jag tänker det kan ju bli utmanande där om någon är riktigt sådär pratglad och vill prata om sig själv jättemycket. Mm. Att, hur gör man på ett fint sätt? Hur kan man avbryta om någon tar för mycket plats i en grupp?
Ja, det kan vara lite svårt. För det betyder ju att den som är tystare inte får plats.
Precis.
Jag tänker att ni behöver prata om det där.
Mm.
Man bara liksom lyfta upp det att nu vet vi att vi har olika personligheter. Vi är olika vana. Vi har att prata i grupp. Att leda bön till exempel.
Mm.
Eller vad det nu kan handla om. Att där får man nog vara lyhörd faktiskt. Och vet du med dig själv att du tycker om att prata. Så gäller det för dig att hålla mun ibland.
Så är det.
Så är det nog.
Men jag tänker, har man då en utpekad ledare i en sån där grupp? Som då kanske som... Att nu ska vi tillbaka till ämnet om det var för långt från ämnet och sådär. Att man
Jag tänker att man kan komma överens.
Ja.
Att den här gången är det jag som är ledare. Och se till att vi håller oss till ämnet. Eller det här halva året fungerar jag som en sån och sen kan man byta. Mm. Det är ju inte en alltid genom bekväm uppgift. Att vara den som avbryter en diskussion för att återvända till temat.
Och ibland måste diskussionen få fara vidare.
Så är det.
Om det finns behov.
Så är det.
För det här själavård är nog så intressant. Mm. Och att vi lättar våra hjärtan åt varandra och kan samtala om det som tynger.
Mm. Sen till en annan sak som vi diskuterade faktiskt i vår bibel- och bönegrupp för inte så länge sen, var att det också är viktigt att ni inom gruppen kommer överens om hur länge det är tänkt att den här gruppen ska hålla på.
Okej.
Mm. För att det kan vara så att under vissa perioder i livet så behöver vi lägga vår tid till annat än just en sån grupp.
Mm.
Det kan handla om andra saker i livet, det kan handla om en parrelation som man väljer att satsa på. Och det kan vara svårt att dra sig ur en grupp som du liksom bara av vana har hållit på med i 10-15 år.
Mm.
Att då plötsligt stiga av kan vara svårt. Så att lyfta upp bara att hur länge ska vi planera att hålla på? Jo, vi planerar att hålla på i 5 år. Så tar man en utvärdering efter 5 år. Okej, nu har vi hållit på i 5 år.
Mm.
Om det är någon som behöver stiga av, som behöver ta paus, så är det okej.
Mm.
Så att man ger den här möjligheten att både vara med, men att också stiga av.
Mm.
Så det finns som flera saker så här som man behöver bolla med varandra nog.
Ja, och ofta kan det ju rinna ut i sanden också om man inte kommer överens.
Att så är det.
Vi träffas då och då, att man planerar 2 gånger i månaden och sådär.
Mm.
För att få det att passa för alla, det lyckas ju inte.
Det lyckas inte. Så gärna att lägga in ett system, precis som du säger, redan före.
Så får man försöka anpassa då att man har möjlighet.
Mm. Men det ger nog väldigt mycket att vara med i en sån här grupp. Så jag uppmuntrar nog både dig och ni som lyssnar att våga.
Mm, absolut.
Ja. Men det som ju också blir väldigt naturligt när du har en bibel- och bönegrupp som du samlas med är ju förbönen. För det ger ju möjlighet att dela så mycket som du är beredd att dela. Men att be om förbön av varandra.
Mm.
Och jag tänker att det behöver finnas med i de här grupperna.
Absolut.
Att vi tränar oss på att både ta emot förbön och att be för en annan. Mm. Har du någon erfarenhet, Maria, av förbön?
Inte så väldigt mycket, men jag var nog med i en grupp tillfälligt. Den rann ut i sanden lite, men där hade vi också att vi bad jättemycket tillsammans.
Mm.
Vi var 5, 6, 7 kvinnor och hade som sån där böne, alltså att vi bad länge.
Mm.
Att i tur och ordning fick man be över det man hade på hjärtat. Och sen fick man också som i tur och ordning så bad vi för en person. Och man fick då säga vad man ville ha förbön för.
Ja.
Och nu var det mäktigt. Men jag är ju också en sån där som bromsar lite när det blir för känslosamt.
Mm.
Att jag vill ju inte basera min tro på känslor.
Mm.
Och jag märkte vissa gånger när jag kom hem att jag var lite kanske upp i varv.
Ja.
Och lite började ifrågasätta att ha allting hittills varit för dåligt.
Mm.
Har allting varit som för att är det nu mitt nya andliga liv börjar?
Mm.
Och jag var ganska sådär upprörd att min man också. Att åh, vad vi är dåliga att be här just hemma det, i vår väckelse. Och alltså, är vi slumrande? Men nu när jag har fått lite perspektiv så tänker jag att vi är olika.
Mm.
Vi har olika behov.
Mm.
Och Herren är nära för den som tror på honom.
Mm.
Alltså back to basic.
Så är det nog.
Mm. Och det förtröstar jag mig på.
Mm.
Och så tar jag, alltså blir jag inbjuden i en grupp, tackar jag gärna ja.
Mm.
Och jag blir inte heller obekväm för att jag litar på Herren.
Mm.
Alltså han har omsorg om mig i alla situationer.
Mm.
Och så tänker jag att kanske jag lär mig någonting av den här situationen. Och pröva allt men behålla det goda.
Mm. Jo, du, som du säger, alltså vi är olika och beroende på också från vilken församling du kommer.
Mm.
Så så har du ju olika traditioner med dig. Att inom lutherska kyrkan så har det ju varit kanske på många håll lite mer lågmält, medan i frikyrkorna är de lite mer karismatiska i sitt sätt att be. Och där är det bara traditioner.
Så är det. En annan sak som jag tänker också med förbön när vi säger att vi ska be för varann. Att inte ta för lätt på det.
Mm.
Att inte bara ha det som en replik som vi säger. Utan verkligen be för varann. Mm. Och det är ju risken också med stora bönegrupper, alltså sådär online. Att man skriver att jag ber. Men är det någon som sen i själva verket ber? Mm. Jag brukar sucka till Herren då jag skriver att jag ber för någon. Och så brukar jag som att Herre, jag är så dålig bedjare. Men förbarma dig. Och jag tänker på den här bibel, alltså det här bibelstället när Moses suckar till Herren.
Mm.
Och när Herren frågar att varför ropar du på mig?
Mm.
Att Herren känner ju oss.
Ja. Redan en suck är för honom som ett rop.
Bön. Ja, en bön. Ja, ett rop. Ja, det är mäktigt.
Mm. Mm.
Men det är ju ändå den där konsten att just som vi pratade om för att glömma sig själv och sätta Herren på första plats. Och det gäller ju också i alla bibel- och bönegrupper.
Mm.
Varför samlas vi? Alltså att man frågar sig det. Och vem ber vi till?
Mm.
Och vem hör på? Att vad är viktigaste? Och att verkligen rannsaka sig. Att nu är det Herren som vi vill lovprisa och Herren som vi vill ära. Och inte så att vilka ord jag använder och hur ser det ut och hur låter det och...
Mm. Jo, det är så.
Mm.
Men om man inte vet vad man ska be, Maria?
Ja, då har ju Herren själv gett oss sin bön. Som vi kan läsa i Matteus evangeliet 6. Fader vår. Nu är den ju, alltså när man läser den mening för mening, så är den nog så djup.
Mm.
Vi behöver inget annat än den bönen.
Vi behöver inte det, för den innehåller ju allting som vi kan tänkas behöva i vårt liv. Boris Salo har ju analyserat den bönen väldigt djupt och skrivit böcker och material kring den bönen.
Ja, och den finns att köpas vid Missionsmagasinet i Jakobstad.
Så nu fick vi göra lite reklam för det också. Mm.
Jag har faktiskt inte läst den själv, men den står på min önskelista. Mm. Men nog kan jag ha problem med den där meningen. Ske din vilja.
Ja, den är lite svår.
För ofta vill jag nog att min vilja ska ske. För jag tycker nog att jag har ganska på klart vad jag vill. Och sådär. Så där känner jag att ibland så är jag inte riktigt ärlig där. Att Herren, att låt din vilja ske med mitt liv.
Mm. Jag tycker den är så bra, den här salmen som finns i vår salmbok. Att bedja är ej endast att begära. Att själviskt ropa, giv mig Herre, giv. Att bedja är att komma Gud så nära. Att han blir livet i vårt eget liv. Att bedja är att helt sig själv förglömma. I bönen, ske din vilja, icke min. Att låta nådens rika källsprång strömma i egen tomhet, eget armod in. Tycker den är bra.
Ja, men varför är det så svårt att uppriktigt be Herren att låta hans vilja ske? För han vill ju oss gott.
Mm.
Kan vi bara lita på det då? Att Herren vet exakt vad jag behöver.
Mm.
Han vet bättre än mig. Så tror man själv att man har de bästa svaren.
Mm.
Sätter man inte sig själv då i det här chefsposition?
Så är det nog.
Mm. Mm. Det här att underordna sig Herren. Vi kan ju, Isabella, avsluta med Herrens egen bön nu då, som vi har pratat om.
Jo.
Fader vår. Men innan så vill vi tacka för alla förböner vi har fått.
Mm.
Och ni får gärna fortsätta be för den här podden. Och så vill vi tacka för alla uppmuntrande ord och feedback som vi har fått. Alltså varenda in, det värmer hjärtat. Mm. Det betyder så mycket.
Det gör nog det. Ja, det uppmuntrar nog att fortsätta.
Mm.
Vi ber. Fader vår som är i himlen. Helgat var det ditt namn.
Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.